Ja, välkommen till det här lilla bibelstudiet. Lennart Jareteg heter jag som talar. Och jag tänkte här att vi skulle kika lite på den andeutgjutelse som det står om i profeten Joels bok i Gamla testamentet. En andeutgjutelse som gäller för den yttersta tiden. Och vi ska också titta på det här som många pratar om, att det skulle bli en världsvid andeutgjutelse och väckelse vid den yttersta tiden. Och det som man då kallar för latter rain, den sista tidens stora regn eller andeutgjutelse. Du kan även läsa det här bibelstudiet som text, och det kan du göra på hemsidan bibelfokus.se/Joel. Ja, många kristna har idag den uppfattningen att det ska bli en aldrig tidigare skådad världsvid andeutgjutelse och väckelse i den yttersta tiden. Och en del menar att detta är själva förutsättningen för Jesu återkomst. Några förkunnare talar i det här sammanhanget om Joels armé, Joel's army som det heter på engelska. Och man avser då att de kristna i denna tid kommer att vara så mäktiga i andens kraft att de liksom som osårbara nästan gudar ska inta landområde efter landområde för att utbreda Guds herravälde. Och man grundar den här tron framförallt då på texterna i profeten Joels bok i Gamla testamentet, och särskilt då kapitel 2. Eftersom den här tron uppenbarligen öppnar upp för många villfarna rörelser som har sitt huvudfokus på denna tänkta andeutgjutelse och väckelse, så finns det all anledning att undersöka vad Joels bok egentligen handlar om. Handlar den verkligen om en världsvid andeutgjutelse och en Guds armé? Ska den här andeutgjutelsen i sådana fall ske bland de kristna, eller är det enbart bland det judiska folket? Utgörs Joels armé verkligen av kristna? Eller är den kanske identisk med antikrists armé som kommer för att förgöra Israel? Du måste våga fråga dig dessa frågorna om du söker sanningen och om ett bibelstudium kring det här ämnet verkligen ska bli meningsfullt. Inledningsvis så vill jag visa på varifrån den här läran om ändetidens andeutgjutelse och väckelse i huvudsak härstammar ifrån. Letar man nu efter den här lärans rötter så landar man helt tveklöst i den så kallade Latter Rain-rörelsen. Och Latter Rain är då alltså engelska och betyder ungefär senare regn eller vårregn. Ordet kommer bland annat från Joels bok kapitel 2, vers 23, där det står så här: Fröjda er, ni Sions barn, var glada i Herren, er Gud, ty han har givit er läraren som ger rättfärdighet. Han ska låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. Slutcitat. Och vårregn, där står då ibland som latter rain i de engelska biblarna. Begreppet latter rain i betydelsen just ändetidens andeutgjutelse, det sägs ha myntats först under pingstväckelsen vid Azusa Street i Los Angeles. Och långt senare så dök begreppet latter rain-rörelsen upp. Och det skedde år 1948 i North Battleford, Saskatchewan i Kanada. Och det här var frukten av att bröderna Earn och George Hortin samt P.G. Hunt år 1947 deltog i ett möte med William Branham. Han är ju känd som en villolärare och falsk profet med mycket okulta inslag i sin verksamhet. Men det ska jag inte ta upp så jättemycket nu. Men de här männen, de blev så imponerade av den förkunnelse som Branham hade och de övernaturliga manifestationerna i Branhams möten, att de genast sökte samma manifestationer i sina egna liv. Det här gav upphov till en väckelse, en så kallad väckelse ska jag säga, som fick stor uppmärksamhet. Och de här tre herrarna startade då en organisation som hette Charon, även kallad Charonbröderna. Och de publicerade ett nyhetsbrev med titeln The Charon Star, alltså Charonstjärnan. Det här följande citatet här nu, det är ett utdrag ur ett av dessa nyhetsbrev som inspirerats av bröderna Hawtin och hans möte med Branham. Och där står det: alla de stora andeutgjutelserna från det förflutna har haft sina stora sanningar. Luthers sanning var rättfärdiggörelsen genom tro. Wesleys var helgelsen. Baptister lärde Kristi ankomst före tusenårsriket. Missionary Alliance lärde gudomligt helande. Pingströrelsen har återfört dopet i den heliga ande till sin rättmätiga plats. Men nästa stora andeutgjutelse kommer att präglas av alla dessa sanningar plus en sådan yttring av andens nio gåvor som aldrig i världen, inte ens den apostoliska världen, någonsin har skådat tidigare. Denna väckelse kommer att vara kort och kommer att bli den sista innan uppryckandet av församlingen sker. Och det var slut på citatet här. De två sista meningarna i det här citatet innehåller flera påståenden som knappast alls finns något stöd för i Bibeln. Ändå så har detta uttalande genom åren varit en ledstjärna för en mängd rörelser som alla har sina rötter, helt eller delvis då, i Let the Rain-rörelsen. Detta har resulterat i att läran om ändetidens stora och världsvida andeutgjutelse och även läran om det tidiga uppryckandet av församlingen närapå är ett slags allemansgods inom den karismatiska kristenheten idag. Tankegången kring Latter Rain är ungefär den här. På apostlarnas tid uttömdes ett första kraftigt andligt regn. Höstregn kallar man det då. Former rain på engelska. Och i ändens tid ska ett ännu kraftigare andligt regn uttömmas. Alltså vårregnet. Och på engelska latter rain. Stödet för den här tanken har man alltså hämtat ifrån profeten Joels bok som vi läste ur tidigare då. Och mellan dessa två regn har det varit en torrperiod inom kristenheten, menar man. Den här tolkningen av Bibelns texter är vad man kallar en allegorisk tolkning, det vill säga en symbolisk tolkning. Man läser inte vad det står utan tolkar in något helt annat, något mycket större eller kanske mer spektakulärt. Vidare menar man att ändetidens andeutgjutelse ska återställa kyrkan till den kraft som den en gång hade och att detta ska mynna ut i en fullständig triumf över hela jorden. Och ett uttalande från en Latter Rain-anhängare visar tankegångarna tydligt. Jag ska citera honom. Han säger så här: restaureringen av kyrkan är ett verk av anden att föra oss personligen, kyrkan kollektivt och slutligen världen universellt tillbaka till sin ursprungliga renhet. Väckelse är när det förfallna templet snabbt sopas rent, snabbt byggs upp och dramatiskt fylls med glans. Från den förnyade kyrkan kommer att komma utstrålande härlighet, kraftgärningar, frukt för världen och frälsning från nationerna. Slutcitat. Och det var en man som hette David Mansell som hade skrivit detta i en text som heter Times of Refreshing. Det är ganska uppenbart att Latter Rain-rörelsen rör sig med ett stort mått av fantasier och önsketänkande. För de här tankebanorna ligger väldigt långt ifrån vad Bibeln säger om församlingen i den yttersta tiden. Bibeln talar om ett avfall som vi ska se längre fram. Ett avfall bland de kristna. Efter läran om Let the Rain så kom läran om Manifested Sons of God, vilket betyder Guds manifesterade söner. Denna lära fördes fram av en lärjunge till William Branham som hette John Robert Stevens. Och det Stevens lärde var att de troende i den yttersta tiden, tack vare den kraftiga andeutgjutelsen, ska uppnå ett tillstånd av att vara Guds söner, eller så som gudar, vad det gäller syndfrihet, andlig makt, kraft, seger och framgång. Och kyrkan måste triumfera på jorden före det att Jesus kan återkomma, menar man. Idén om Guds manifesterade söner grundas på texten i Romarbrevet kapitel 8, vers 19-21, som säger att skapelsen ivrigt väntar på att Guds söner ska uppenbaras. Sanningen är den att denna förvandling sker exakt då Jesus kommer tillbaka. Det är då vi förvandlas, alltså på Herrens dag. Du kan se detta i Första Korintiebrevet, kapitel 15 och vers 50-52. Där framkommer det tydligt att det är när Jesus kommer tillbaka som vi blir förvandlade till Guds söner fullt ut. Inom den här rörelsen Manifested Sons of God så trodde man också att vi redan här och nu kunde få den så kallade uppståndelsekroppen, som vi alltså först ska få vid Jesu återkomst. Och det gjorde att man inom rörelsen trodde att några av ledarna redan hade fått denna kropp och därmed då var odödliga. Men när två utav de här ledarna inom rörelsen dog faktiskt i en flygplansolycka, så fick rörelsen av förklarliga skäl då en ganska djup svacka. Men tyvärr så har Manifested Sons of God ändå lämnat efter sig ett bidrag till våra moderna villfarna rörelser och olika grenar inom kristenheten. Teologin lever alltså vidare, men i en något förädlad form. Och det kan man se inom profetrörelsen, Kansasprofeterna, inom den apostoliska rörelsen med Peter Wagner och så vidare, och även inom trosrörelsen. En ytterligare komponent i den idag ganska omfattande teologin inom Latter Rain-rörelsen är läran om Kingdom Dominion, vilket ungefär betyder kungarikets herravälde. Denna dellära inom Latter Rain handlar i princip om att Guds manifesterade söner, likt en herrens armé, alltså en Joel's army, ska gå ut i sin gudomliga styrka för att erövra världen. Man ska så att säga utöva dominion, det vill säga herravälde. Och det här sker då genom andlig krigföring och genom att tala ut med munnen det man vill åstadkomma genom att man då talar trons ord. Inom Latter Rain-rörelsen talas om att stad för stad kommer att intas och vinnas för Gud på det här sättet i den yttersta tiden. Och på så sätt skall Guds synliga rike upprättas på jorden före det att Jesus kommer tillbaka och faktiskt upprättar sitt rike. Men det är så man menar. Det är alltså församlingens uppgift att upprätta Guds rike åt Jesus så att han kan komma och sätta sig på tronen i det färdigställda riket enligt då läran inom Latter Rain. Och det här är en ganska bakvänd och människofixerad lära, som du förstår. Det jag idag skulle vilja kalla för Latter Rain-familjen är de rörelser som helt eller delvis vuxit fram ur Latter Rain-teologin. Och denna familj omfattar trosrörelsen med Kenneth Hagin, Kenneth Copeland med flera, tecken- och underrörelsen med Catherine Kuhlman, Benny Hinn med flera, profetrörelsen med Kansasprofeterna Paul Kane, Bob Jones, Rick Joyner, Todd Bentley med flera, den apostoliska rörelsen med Peter Wagner i spetsen, Torontorörelsen med John Arnott i spetsen, Och så Rodney Howard Browns rörelse med sitt fokus på skrattväckelse. Och sen så har vi också den lite speciella rörelsen som vi såg under sommaren 2008. Och det var det som skedde då kring Todd Bentley i Lakeland, Florida. Och Todd Bentley är idag invigd till apostel i den apostoliska rörelsen. Det finns såklart fler rörelser i denna familj, men de här som jag räknar upp är de kanske mest kända bland oss svenskar. I Sverige så har vi Livets ord, församlingen Arken och bibelskolan där och vår profetrörelse här i Sverige. Och alla dessa är enligt min mening sådana rörelser som vi kan räkna till Let the Rain-familjen, och det ser vi bland annat på vilka förkunnare som de samarbetar med. Och vi ser det på den förkunnelse som de själva står för. Vilka rörelser och predikanter som faller inom Let the Rain-familjen, det grundar ju också på en förteckning som jag tänkte läsa upp för dig. Och det är då vad som är kännetecknande för Let the Rain-familjens teologi. Det är tron på en världsvid och aldrig tidigare skådad andeutgjutelse, väckelse, skörd i den yttersta tiden, utöver hela jorden. Det är att de kristna i den yttersta tiden ska utrustas till att bli så som gudar, alltså manifested sons of God. Det är utbredandet av ett triumferande, fysiskt och fullt synligt gudsrike på jorden före Jesu återkomst. Det är tron på en Joels armé av Guds söner som intar område efter område för Gud. Det är tron på det hierarkiska ledarskapets struktur med apostlar och profeter i den högsta toppen. Där det idag faktiskt är Peter Wagner som sitter som den allra högsta aposteln. Det är tron på territoriella andemakter, strategisk bön och krig i andevärlden, andlig krigföring. Det är en överbetoning på tecken och under, fullkomlig hälsa, rikedom, framgång och så vidare. Det är tron på överföring av speciella andliga smörjelser genom handpåläggning. Det är tron på lovsången som en nyckel till andliga segrar och välsignelser. Och det är tron på uppenbarelsekunskap som ger nya läror vid sidan av Bibeln. Och när vi nu identifierat Let the Rain-familjen så här, så kan det vara intressant att se vad Ulf Ekman lär om detta idag. Texten här är tagen från Livets ords webbshop på internet. Och den beskriver Ulf Ekmans bok som heter Helig eld och levande stenar. Och den utkom under 2009. Och som du hör här så finns den så kallade Let the Rain-teologin i det man skriver. Där står det: med gamla testamentets tempeltjänst som kuliss målar Ulf Ekman i denna bok ett tänkvärt porträtt av dagens församlingssituation. Han visar på vilket sätt Gud idag bygger sitt tempel på jorden och lyfter fram olika sidor och aspekter av den upprättelse som behöver ske för att Kristi kropps fulla potential ska träda fram. När detta sker kommer en väckelse av aldrig tidigare skådat slag att bryta fram. Slutcitat. Det kan vara värt att känna till att Assemblies of God i USA, alltså pingströrelsen i USA, den 20 april år 1949 deklarerade sitt fulla avståndstagande till Let the Rain-rörelsens teologi. Och det gjorde man med hänvisning till att, citat, en sund rörelse måste klara en granskning i ljuset av Guds ord. Slutcitat. Man kan fråga sig om vi gör sådana granskningar idag inom våra samfund. Ja, den här Let the Rain-teologin, den fick ändå sen nytt fäste i den karismatiska rörelsen som började växa fram ungefär år 1967, och det var faktiskt med start i den katolska kyrkan. Nu ska vi titta på det här med Joels armé. Är det Guds armé? Eller är det kanske antikrists armé som det står om? Många predikanter, inte minst i USA, har predikat att den armé som beskrivs i Joels bok kapitel 2, vers 1-11 är en Guds armé som ska upprätta Guds rike på jorden före det att Jesus kommer tillbaka. Och detta då i enlighet med läran om Guds manifesterade söner och kungarikets herravälde. Och du har kanske precis som jag på 80-talet sjungit med i sångerna som går ungefär så här. Det är Herrens armé som har lärt sig att strida. Eller en annan sång som gick så här. Stridsmän, stå upp och fatta mod. Nu ska vi inta detta land bit för bit. Och så vidare och så vidare. Och det här är sånger som helt klart är präglade av Latter Rain-teologin med läran om kungarikets herravälde och Joels armé. Men då ska vi fråga oss, är det så som texten i Joels bok ska tolkas? Har du själv någon gång läst den texten i sitt sammanhang? Har du läst hela Joels bok och funderat över det här? Har du begrundat vad som egentligen står där? Ser denna armé ut som om den är ute och utför Jesu missionsbefallning med evangeliets budskap om Guds nåd? Ser den ut som en budbärare av Guds kärlek? Och då skulle jag vilja utropa nej! För som vi ska se är Joels armé inte Guds folk, utan den är den armé av antikrists efterlöpare som Gud faktiskt drar samman till Harmageddon för striden där på Herrens dag. Och det är inget märkvärdigt egentligen att denna armé i Joels bok kallas för Herrens här, alltså Herrens armé, trots att den är ute efter att förgöra det judiska folket. Gud kallade ju även Babels hemske kung Nebukadressar för sin tjänare. Ibland så säger vi Nebukadnessar, men i min bibel står det Nebukadressar. Men Gud kallade alltså honom för sin tjänare, och det kan du se i Jeremias bok kapitel 25 vers 9 eller Jeremia kapitel 43 vers 10. Armén i Joels bok kallas Herrens här eftersom det är Herren som styr historiens lopp på jorden. Det är Gud som kallar ut denna armé för att faktiskt straffa den. Och för att straffa folken, inte för att bygga sitt rike på jorden med hjälp av denna armé. Och detta är samma armé som leds av antikrist och som ska utplånas av Jesus då han kommer tillbaka på Herrens dag. Och jag ska också nämna det att Harmageddon är detsamma som Megiddos berg i närheten av berget Karmel. Och Josafats dal kan vara detsamma som Kidrons dal eller Kidrons dal mellan Jerusalem och Oljeberget. Så antikrist drar samman sina trupper kring Megiddos berg och Gud lockar dem sedan, han lockar dessa trupper ner till Josafats dal för att där hålla dom över dem. Och vi ska i Sakarjas bok i Gamla testamentet kapitel 14 vers 1-2 läsa om att Gud faktiskt är den som samlar alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Och där står det: se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er, ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden skall inte bli utrotad. Slut citat. I den här texten så ser vi att staden ska intas och husen ska plundras som av tjuvar. Och det är ju precis vad det står i Joels bok kapitel 2 vers 9. Och det är Herrens här det står om där, alltså den Joels armé som en del pratar om. Och där står det: de stormar in i staden, rusar fram på murarna, klättrar upp på husen, går in genom fönstren som tjuvar. Slutcitat. I Joels bok kapitel 3, vers 1-2 ser vi också hur Gud samlar hedna folken till denna strid mot Israel, men att Gud också ska hålla dom över de folk som kommer. Och där står det: ty se, i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap ska jag samla alla hedna folk och föra dem ner till Josafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels skull, som de har förskingrat bland hedna folken. Slutcitat. Och den här truppsammandragningen som faktiskt Gud lägger bakom, även om det nu är antikristarméer, den kan vi läsa om i Uppenbarelsebokens kapitel 16, vers 14 och vers 16. Och där står det: de är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allmäktiges, stora dag. Och de samlar dem på den plats som på hebreiska heter Harmageddon. Slutcitat. Vi ser samma truppsammandragning beskriven i Hesekels bok i Gamla testamentet, kapitel 38, vers 14-16. Armén kommer från norr, och vi ser också att det är Gud som plockar ut denna armé, eller lockar ut denna armé ska jag säga. Där står det: profetera därför, du människobarn, och säg till Gog, så säger Herren, Herren, på den tiden när mitt folk Israel åter bor i trygghet ska du veta det. Du ska komma från ditt land längst uppe i norr. Du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar, en stor skara, en talrik här. Du ska dra upp mot mitt folk Israel likt ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar ska det ske. Jag ska låta dig komma över mitt land för att hedna folken ska lära känna mig när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog. Slutcitat. I Joels bok kapitel 2 och vers 20 så ser vi också att armén kommer ifrån norr. Och vi ser att en stank ska stiga upp beroende på att de blir döda. Alltså soldaterna blir dödade och de ligger kvar på marken och ruttnar. Och där då i Joel 2:20 står det: fienden från norr ska jag driva långt bort ifrån er. Jag ska driva ut honom till ett torrt och öde land. Hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank ska stiga upp från honom. Ja, vedervärdig lukt ska stiga upp från honom. Ty stora ting har han gjort. Slutcitat. Och i nästa bibelord här, som är från Sakarjas bok kapitel 14, vers 12, så kan man känna den här stanken som vi precis läste om. Och där står det: detta är den plåga med vilken Herren ska slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem. Han ska låta deras kött ruttna medan de ännu står på sina fötter. Deras ögon ska ruttna i sina hålor och deras tunga ska ruttna i deras mun. Slutcitat. Och håll med om att ruttet kött stinker, och det stämmer ju då med det som stod här i Joels bok om en stank och en vedervärdig lukt. I Sakarja kapitel 12, vers 3, så ser vi att det är Gud själv som sedan ska strida mot denna armé som han lockar ut och som kommer mot Jerusalem. Och där står det: sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa folk, så som han stred förr på drabbningens dag. Samma dom som vi läser om här när Herren går ut och strider, den kan vi läsa om i Joel kapitel 3, vers 12-14. Låt hedna folken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där ska jag sitta till doms över alla hedna folk här omkring. Låt lien gå, ty skörden är mogen, kom och trampa, ty pressen är full. Presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. Det är skaror på skaror i domens dal, ty Herrens dag är nära i domens dal. Slutcitat. Och vi kan läsa om samma dom i Uppenbarelseboken kapitel 19, vers 17-21. Och jag såg en ängel stå i solen och han ropade med hög röst till alla fåglar som flyger högst uppe på himlen. Kom och samlas till Guds stora måltid så ska ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora. Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett de som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel och de andra dödades med ryttarens svärd som går ut ur hans mun och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. Slutcitat. Ja, vi ser alltså en mängd bibelord här som helt klart talar om striden vid Harmageddon och som stämmer helt in på texten om Joels armé, det vill säga Guds här, som vi kan läsa om i Joel kapitel 2, vers 1-11. Och vi ser att den här hären, denna armé som Gud själv lockar ut till strid mot Israel och som han själv ska sätta sig till doms över, är samma armé som vi läser om i Joels bok. Och jag kan inte i dessa texter se något som helst stöd för att det skulle vara Guds folk, kristna människor, som utgör Joels armé. Inte heller är någon Guds armé av kristna inblandad i striden mot Antikrists armé, för det är Gud själv som strider, som vi sett i texterna. Här ska man som vanligt då fråga sig, ska jag tro på en lösryckt tolkning med lite bibelstöd, eller ska jag tro på en tolkning som har en plats i textens sammanhang och som stämmer in med en mängd andra bibelord från både Gamla testamentet och Nya testamentet? Och för egen del har jag som vana att välja det senare alternativet. Och det harmonierar också med det som Bibeln säger om sig själv, att summan av Guds ord är sanning. Nu tänkte jag att vi ska titta på det här med Herrens dag. För att vi bättre ska förstå att denna armé som det står om i Joels bok kapitel 2 är samma armé som kommer till Harmageddon och till Josafats dal, alltså Antikrists armé, så ska vi titta på ett starkt och unikt tidstecken. Den tidpunkt då Joels armé kommer kallas för Herrens dag. Och det är ett begrepp som står för den dag då Jesus kommer tillbaka, när de kristna är uppryckta och när Jesus befriar Israel från Antikrists arméer och när han upprättar sitt tusenårsrike. Och den här unika dagen, Herrens dag, den har flera namn i Bibeln och några exempel är att den kallas Guds, den allmäktiges stora dag. Ofta säger man bara den dagen, eller så kallar man den människosonens dag. Om du söker i Bibeln på just Herrens dag eller den dagen, så ska du få se hur ofta dessa uttryck förekommer just i betydelsen dagen för Jesu återkomst. Vi har sett att detta begrepp alltså finns i flera bibelord som jag redan har läst och jag tar inte upp dem här igen. Men i Joel då, Joels bok kapitel 2 vers 2, så står det att den dagen är en dag av mörker. I Joel kapitel 2 vers 10 och kapitel 3, vers 15, så står det om den dagen att solen och månen förmörkas och att stjärnorna mister sitt sken. Det här är alltså tecken för just Herrens dag, den dagen. Och det är tecken som vi kan se på flera andra ställen i Bibeln. Läs till exempel Matteus evangeliet kapitel 24, vers 29-30, eller Sakarias bok kapitel 14, vers 6. Nu ska vi läsa det jag sa om Matteus, alltså Matteus evangeliet kapitel 24, vers 29-30. Och där står det: strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken, stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter skall skakas. Då skall människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Slutcitat. Ja, jag hoppas att du kände igen det, precis som det stod alltså i Joel. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Av det här så kan man ju förstå att händelserna i Joels bok kapitel 2 och kapitel 3 handlar om det som ska ske i anslutning till och på Herrens dag, då alltså Jesus kommer tillbaka. Likheterna med andra bibelord vad gäller benämningar, händelser och tidstecken, de är allt för stora för att det här skulle vara olika händelser. Så att tolka Joels armé som en Guds armé av kristna som uppnått en slags gudomlig nivå, som strider för Gud för att inta land efter land och så vidare, det hoppas jag att du nu klart kan se som helt orimligt och som en komplett villfarelse. Och vi ska då fråga oss, är det avfall eller är det väckelse som Bibeln talar om i den yttersta tiden? Är Bibelns budskap verkligen att det ska bli en världsvid andeutgjutelse och väckelse i den yttersta tiden? Och jag vill här börja med att hänvisa dig till min video om det stora avfallet, där jag tar upp det här om avfall väldigt ingående. Och vill du kika på den videon så kan du göra det då via min hemsida bibelfokus.se, och där hittar du det under i menyn där det står DVD. Om vi läser i Uppenbarelsebokens kapitel 13, vers 7-8, så ser vi där vilken religion som härskar i den yttersta tiden. För det står nämligen att alla jordens invånare då kommer att tillbe antikrist, alltså vilddjuret, som messias, förutom de då som har sitt namn i livets bok. Och där i Uppenbarelseboken kapitel 13, vers 7-8, så står det: och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar, folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Slutcitat. Frågan är det många som har sitt namn i livets bok vid tiden för antikrists regering? Som vi ska se senare så kommer i alla fall alla då levande judar har sitt namn i livets bok, plus de kristna som inte avfallit från den sanna tron. Men har det inte varit en stor väckelse före antikrists framträdande? Frågar säkert många då. Blir det inte väckelse före Jesu ankomst? Nej, tyvärr inte. Jesus undrade ju så här: men människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer? Det var från Lukas evangeliet kapitel 18, vers 8. Och det skall egentligen översättas så här: skall han finna tron på jorden när han kommer? Alltså den kristna tron. Vidare sa Jesus: Den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Det står i Matteus kapitel 7, vers 14. Jesus sa också så här: eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Och det står i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 11-12. Och det var ingen fråga som Jesus ställde där: kommer kärleken att svalna hos de flesta? Utan det var ett konstaterande att den kommer att svalna hos de flesta. Det är klart att vi inte ska vara emot väckelse, men vi måste ju vara sansade och se vad Jesus profeterar om framtiden, så att vi inte går på några falska väckelser. Aposteln Petrus skrev också att många ska komma och följa efter falska lärare. Och det skriver han i sitt andra brev, andra Petrusbrevet kapitel 2, vers 1-2. Men det kanske tydligaste bibelordet har vi i andra Thessalonikerbrevet, och där talar Paulus om att före det att antikrist träder fram och före det att Jesus kommer tillbaka och att vi ska få möta honom, så ska det ske ett stort avfall, ett stort avfall. Och avfallet gör man ju från tro. Så det här handlar om ett avfall i den kristna kyrkan. Och här ligger alltså Latter Rain-familjens teologi i ren strid med Bibelns klara budskap. Och vi ska läsa detta klara budskap ifrån andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 1-4. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Slutcitat. Men hur får vi då ihop dessa ord med den andeutgjutelse som det faktiskt står om i profeten Joels bok? Ja, det är ju uppenbart att inte både kan bli världsvid väckelse och världsvitt avfall samtidigt i den yttersta tiden, eller hur? Att det ska bli ett stort avfall och att det är få som finner den sanna vägen i den yttersta tiden och att kärleken kommer att kallna hos de flesta, det har vi redan konstaterat utifrån Bibelns ord. Så låt oss nu då titta på vad det faktiskt står i Joels bok angående andeutgjutelsen. Om vi först ska se lite grovhugget på scenariot i hela Joels bok, så handlar det i kapitel 1 om att Guds folk, judarna, ska bli straffade för sin olydnad. Folket där, judarna, uppmanas att vända om till sin Gud före Herrens dag kommer. Och i kapitel 2 så kommer då en fruktansvärd armé mot nationen Israel, vilket alltså vi har tittat på tidigare. Och då, återigen, så kallar Gud sitt folk till omvändelse. Och Gud fylls av nitälskan för sitt folk judarna och sänder en väckelse över dem. Därefter utgjuter Gud sin ande över sitt folk. Och observera att andeutgjutelse och väckelse inte är riktigt samma sak. I en väckelse så vaknar de avsomnade och olydiga i Guds folk, och de vaknar upp till omvändelse och ånger. Och andeutgjutelse är det som kan komma som en följd av väckelse, men inte över ett olydigt och avsomnat folk. Sedan i kapitel 3 så kommer armén fram till Josafats dal, och där håller då Gud dom över dessa folk som dragit ut mot Israel för att förgöra det sista av judarna. Och därefter så ska Herren bo på Sion, och detta är när tusenårsriket upprättats. Observera att detta scenario stämmer helt och hållet med liknande texter i Bibeln om den yttersta tiden. Och observera också att Herren är Jesus, eftersom Jesus är Gud. Gud uppenbarad i mänsklig gestalt. Vi ska ta och hoppa rätt in i det ord som talar om andeutgjutelsen. Och det står i Joel kapitel 2, vers 28-29. Och det här citeras alltså då ofta när man vill peka på en världsvid väckelse. Och här står det: Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande. Slutcitat. Observera att jag vill betona allt kött som det står om här, alltså alla människor. Om du nu är ärlig mot Bibelns ord så måste du ju fråga dig själv ifall Gud i den yttersta tiden kan utgjuta sin ande över alla människor. Trots att det alltså kommer att pågå ett stort avfall i kristenheten och trots att merparten av mänskligheten riktat sin beundran och sin tillbedjan mot den karismatiske antikrist. När det är såklart inte möjligt. Men om nu Joels text här ska fungera utan att ta till en allegorisk tolkning då, en symbolisk tolkning, så måste ju det här handla om allt kött som det står. Och då kvarstår ju bara en enda möjlighet som jag kan se det. Nämligen att det handlar om allt kött, alltså alla människor inom ett begränsat område. Skulle då texten möjligen kunna handla om Israel och det judiska folket? Ja, det är min fulla övertygelse. Då kan vi ju faktiskt säga allt kött inom Israel. Och vi har ju sett att truppsammandragningen som det står om i Joels bok har samma mål. Så varför skulle då inte resten av texten ha det? Så att tro att andeutgjutelsen i Joels bok handlar om de kristna eller hela världen, det är rena rama ersättningsteologin faktiskt. Låt oss också läsa lite i texterna före och efter den här texten om andeutgjutelsen i Joels bok. Och så ska vi reflektera över vad som står där och sedan jämföra det med andra bibelställen. Och då kommer vi se att andeutgjutelsen i Joels bok avser det judiska folket i den yttersta tiden. Och att de då i enlighet med Bibelns ord vänder om till Jesus i förkrosselse och får dricka av hans ande. I Joel kapitel 1, vers 13-14 och kapitel 2, vers 12-17 så kallar Gud sitt folk, judarna, till omvändelse. I versen 1-14 står det: Samla alla som bor i landet. Landet är alltid Israel när det står så i Bibeln. Och i versen kapitel 2, vers 17 så står det: Skona ditt folk, låt inte din arvedel hånas. Detta handlar alltså om Guds folk, judarna. Och i vers 18 står att Gud uppfylls av nitälskan för sitt land. Landet är alltid Israel. Det är alltså uppenbart att dessa verser handlar om Guds folk, judarna och landet Israel. Det är judarna som är i fokus här i Joels bok. Och i Joel kapitel 2, vers 18-27 utlovar Gud att han ska ta sig an sitt folk och ge dem vårregn och höstregn och mat att äta. I kapitel 2, verserna 28-29, så kommer då löftet om en andeutgjutelse över allt kött. Och i Joel kapitel 2, vers 30-32 ser vi att detta sker i den yttersta tiden eftersom tecknen i skyn visar att Herrens dag är nära. Det handlar därför om en andeutgjutelse över kvarlevan av Guds folk, judarna, i den yttersta tiden. Och det är ju Israel, judarna, som varit i fokus i all text före Joel kapitel 2, vers 28-29 om andeutgjutelsen. Och det är Israeljudarna som är i fokus även efter de verserna. Så att sätta in en annan tolkning mitt inne i Joels bok, det blir en mycket märklig tolkning, och det är en allegorisk tolkning som främjar ersättningsteologi, där alltså kristna tar judarnas roll. Nu ska vi för säkerhets skull stämma av det här med andra bibelord, så vi ser att summan av Guds ord är sanning. Och vi ska titta först på det här med en kvarleva som ska bli frälst. Och som vi ser i Joels bok så ska det finnas en kvarleva av judarna i den yttersta tiden som ska bli frälsta. Och det kan vi ju läsa om i Romarbrevet, kapitel 11, vers 25-26. Där står det: bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli tills dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst. Slutcitat. Hela Israel står det här, och det kan man ju då uttrycka som allt kött, eller hur? Och vi ser i Amos bok i Gamla testamentet, kapitel 9, vers 11, att judarnas frälsning ska ske i anslutning till Herrens dag, eller alldeles in på Jesu återkomst. Här kallas Herrens dag för den dagen, så som den kallas även på många andra ställen i Bibeln. Och det är Gud som upprättar folket, inte någon pastor, inte någon missionsorganisation, ingen apostolisk rörelse eller något liknande. Låt oss titta vad Amos säger i kapitel 9, vers 11. På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag ska bygga upp den som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren. Han som gör detta. Slutcitat. Att denna frälsningen kommer i den yttersta tiden, det förstår vi även av Daniel. Och vi ska läsa Daniel kapitel 12, vers 1. Det kommer en tid av nöd som inte haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Slutcitat. Och vi ska läsa något liknande som står i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 15-22. Och där står det: när ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talat om, stå på helig plats, och den som läser detta bör noga lägga märke till det, då måste de som är i Judén fly bort till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve de som väntar barn eller ammar i de dagarna, be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst, men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Slutcitat. Ja, förödelsens styggelse, som det står om här, kommer att ställas upp i mitten av antikrists sjuåriga period. Det kan man läsa om i andra bibelställen, till exempel Daniels bok kapitel 7, vers 25. Alltså vet vi att judarnas frälsning kommer först efter de första 3,5 åren av antikrists regeringstid. Och lägg i Daniel 12:1 märke till att många judar även kommer att ha sitt namn i livets bok och därmed inte kommer att ha tagit emot vilddjurets märke. Eftersom vi tidigare sett att det står: då skall hela Israel bli frälst, och vi har sett att det står allt kött, så är det fullt möjligt att Daniels bok kapitel 12, vers 1 innebär att alla judar som lever vid den här tiden har sitt namn i livets bok, att de är utvalda och att de är frälsta eller blir frälsta. Så Israels och judarnas frälsning sker alltså alldeles före det att Jesus kommer tillbaka och upprättar tusenårsriket. Och detta framkommer även i Hoseas bok i Gamla testamentet, kapitel 2, vers 18-23. Och där står det så här. På den dagen, och där ska jag flika in, kom ihåg, den dagen, det är Herrens dag. På den dagen skall jag för deras räkning sluta ett förbund med djuren på marken, med fåglarna under himlen och med kräldjuren på jorden. Båge och svärd och vad som hör till kriget ska jag bryta sönder och skaffa bort ur landet och låta dem bo i trygghet. Jag ska trolova dig med mig för evig tid. Ja, jag ska trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet och du ska så känna Herren. Och det ska ske på den dagen att jag ska bönhöra, säger Herren. Jag ska bönhöra himlen och jag ska bönhöra jorden och jorden ska bönhöra säden, vinet och oljan och de ska bönhöra Israel. Jag ska plantera henne åt mig i landet. Jag ska förbarma mig över Lo-ro-hama och säga till Lo-ami, du är mitt folk, och de ska svara, du är min Gud. Ja, i Joels bok, kapitel 1, vers 13-14 och kapitel 2, vers 12-17, kallar Gud sitt folk till omvändelse, och vi ser judarnas längtan efter frälsning även i Hoseas bok. Vi ska läsa där kapitel 6, vers 1-3. Kom, låt oss vända om till Herren, ty han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Han ska om 2 dagar på nytt göra oss levande, ja, på 3:e dagen ska han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Och han skall komma till oss lik ett regn. Lik ett vårregn som vattnar jorden. Slutcitat. Ja, det är intressanta verser det här. Och det här som det står om att det ska ske efter 2 dagar och alltså med början den 3:e dagen. Det är kanske lite särskilt intressant. Vi vet ju att det är nästan 2000 år sedan som judarna förlorade sitt land och de därmed då led ett kolossalt nederlag. 1000 år är som en dag för Gud och tvärtom, står det i andra Petrusbrevet kapitel 3 vers 8. Då kan vi om texten här i Hosea kapitel 6 kanske säga att 2 dagar har gått nu. 2000 år har gått och den 3:e dagen är på gång och det är 1000-årsriket. Det inleds alltså med att judarna omvänder sig till Gud. De söker frälsningen och de blir på nytt födda och de blir andedöpta. Och det är detta som är vårregnet som det talas om då alltså i Joels bok kapitel 2 och som vi såg här, det står om samma vårregn i Hosea kapitel 6. Och vi ska titta lite på det här med andeutgjutelse över kvarlevan. Som vi sett så ska alltså Gud utgjuta sin ande över kvarlevan av sitt folk och detta kan vi även se i Sakarjas bok kapitel 12 vers 9-12. Där det framkommer också vilken djup förkrosselse som Gud leder sitt folk in i. Och där står det i Sakarjas bok. På den dagen, alltså Herrens dag, skall jag bestämma mig för att utrota alla folk, alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande. Så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ende sonen. Och de ska gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet ska sörja var släkt för sig. Och vi ser mer av det här i Sakarjas bok kapitel 13, vers 1-2. Där står det: På den dagen, alltså Herrens dag, skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. På den dagen skall det ske, säger Herren Sebaot, att jag ska utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer ska komma ihåg dem. Slutcitat. Ja, här hade vi alltså något mer om det här med att Gud utgjuter sin ande, en andeutgjutelse över sitt folk, Israel, judarna, i den yttersta tiden, alldeles vid Jesu återkomst. Och så ska vi titta på det här med tecken i himlen också. För att vi ser i Joels bok kapitel 2, vers 10, kapitel 2, vers 30-31 och kapitel 3, vers 15, att tecken ska synas i himlen och på jorden och att solen ska vändas i mörker och månen i blod. Stjärnorna ska mista sitt sken när allt det här sker som det står skrivet om. Och vi ser samma sak så fantastiskt i Sakarjas bok kapitel 14, vers 6, som just handlar om händelserna i samband med Herrens dag. Det ska ske på den dagen, står det i Sakarjas bok kapitel 14, vers 6, att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas. Och jag nämnde tidigare också att detta står om också i Matteus 24, vers 29-30, Apostlagärningarna kapitel 2, vers 20 och Uppenbarelseboken kapitel 6, vers 12-13. Ja, ska vi fundera lite kring farorna då med Latter Rain-teologin, som jag alltså vänder mig emot i det här som jag har sagt här. Vad är farorna? Jo, först och främst, det hela är ju en mängd villoläror, och alla sådana har som huvuduppgift att förvilla människor så allvarligt att de antingen faller ur eller aldrig hittar fram till den sanna frälsande tron. En annan stor fara är att mycket av det som Latter Rain-teologin står för ligger i linje med det som antikrists ande strävar mot, nämligen en enad värld med en religion och en andlig ledare, nämligen antikrist. Det kungadömets herravälde som Latter Rain-familjen förkunnar kan mycket väl bli det antikrists rike som Bibeln talar om. Likheterna är ju otroligt stora. Och det finns dessutom stora likheter mellan Latter Rain-familjens teologi och två andra stora grupper som också strävar efter världsherravälde, nämligen katolska kyrkan och New Age. Kanske lite förvånande för dig, men detta alltså borde vara en tillräcklig varning för att kasta all Latter Rain-teologi och även deras förkunnare över bord och återgå till biblisk evangelisk kristendom, om man nu tagit del av sådan falsk förkunnelse. Om vi nu går och hoppas och tror på en enorm andeutgjutelse och väckelse i hela världen i den yttersta tiden, ja, då gör det oss blinda för många villfarelser som kommer i vår tid. Och det ser vi inte minst i det som skedde i Lakeland, Florida under våren och sommaren 2008. Eftersom förkunnarna i de sammanhangen är Latter Rain-anhängare, så pekar de ju på att ändetidens utgjutelse nu har börjat i och med deras skeende och händelser. Och då kanske man upplever, om man tror på detta, att man inte vill missa tåget, och så köper man en biljett till denna dödsresa. För det är en dödsresa, eftersom ändstationen är antikrists rike. Ja, jag hoppas att du tar den varningen på allvar. Men du kanske har några invändningar nu också och säger så här att, men Petrus tal på första pingstdagen då, där han åberopar texten i Joels bok. Är det inte någonting som säger någonting om att nu har den här stora andeutgjutelsen börjat och den gäller hela världen? Ja, vi kan läsa om detta i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 14-21. Och där är det helt klart att när Petrus såg att anden blev utgjuten den första pingstdagen så kopplade han detta till texten i Joels bok. Och det är helt klart att vi där ser en försmak av det som står i Joels bok. Att det går i uppfyllelse på den första pingstdagen. Och det skedde ju egentligen då först med främst judar. De flesta där i Jerusalem var ju judar som kom till tro. Men vi förstår att löftet om anden också gäller oss hedningar. Och det, Petrus sa så här i Apostlagärningarna kapitel 2, 39. Ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Slutcitat. Men att Petrus sa detta betyder ju inte att det ska bli en ännu bättre andeutgjutelse över hela jorden i den yttersta tiden. Utan han sa att nu börjar det här i Jerusalem och nu går det ut över hela världen. Vilket du också har gjort. Så vi hedningar får nog räkna med att vi snart fått vår del och att vi kommit in i fullt antal enligt vad Romarbrevet säger i kapitel 11, vers 25-26. Nu är det snart judarnas tur och då får vi den slutliga och fulla uppfyllelsen av Joel 2. Nu kanske du undrar om jag alls tror på andedop och väckelse i vår tid. Nu alltså. Jo, det gör jag ju, helt klart. Men talar vi då om äkta väckelse och andedop så tror jag att det sker i mindre omfattning än vad vi många gånger tror. Jag tror att det sker bland gräsrötterna, borta från det stora avfall som sker på kyrkoestrader, scener och fotbollsarenor. Jag tror alltså på gräsrotsväckelse i all enkelhet, för det är där Guds ande flödar fram, där man är förkrossad och ödmjukhet, där bor Guds ande, säger Bibeln. Och denna gräsrotsväckelse ser jag tendenser till idag. Och de bibeltrogna och skarpa teologerna, det ser jag många gånger bland lekmän och enkla förkunnare. Och i ett nätverk av dessa trogna och ödmjuka gräsrötter så finns bränsle till äkta väckelse, det tror jag, fast det blir i mindre format. Blir det i större format, det är helt okej med mig, men jag har svårt att se att Bibeln profeterar om det. Och bland dessa ödmjuka Herrens tjänare kan vi också vänta oss att få se äkta bibliska andedop. Talar vi sedan om falsk väckelse där ingen blir omvänd enligt korsets princip så kommer de att fortsätta att ske under täckmanten av att vara andeutgjutelser och väckelser. Där kommer antikrists ande att vara verksam med tecken och under, sensationella manifestationer och genom detta leda då väldigt stora skaror fram till att tillbe antikrist. Precis så som det står i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Men alltså, den sista stora äkta väckelsen och andeutgjutelsen som det står om i Joels bok kommer alltså ske bland Guds folk, judarna, i nationen Israel där den idag ligger. Och det kommer att ske strax innan Jesu återkomst. Och det är den andeutgjutelsen som vi då läser om i Joels bok i Gamla testamentet. Och jag hoppas att du nu är övertygad om den här saken, för det är nämligen en ögonöppnare för den yttersta tiden. Jesus har ju sagt, se på fikonträdet. Och fikonträdet är Israel.